Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Juristpodden med mera. Det här är en podd där vi pratar om hur juridiken påverkar oss och när.
Juristpodden med mera startades av Left Lawyers och vi som driver Left Lawyers är två vänsterhänta jurister, Katti Hamilton och Fahima Adem.
Välkommen till Juristpodden med mera, Johan tack. Eriksson.
Tack, tack. Jag kan inte skriva med vänsterhänt.
Du är inte vänsterhänt.
Nej, jag är väldigt högerhänt.
Ja. Vi trodde det. Det är därför du är med.
Ja, precis.
Nej, jag skojar. Nej, men du är ju aktuell nu som försvarsadvokat åt Akilov. Mm. Och det är ju en väldigt spännande rättegång. Mm. Kan du berätta lite kortfattat om det här målet, om rättegången för folk som inte är uppdaterade, inte har någon koll?
Det, ska jag, det handlar ju ytterst om terroristbrott och försök till terroristbrott. Terroristbrott är ju att man i det här fallet då har dödat människor med den här lastbilen som man har stulit och kört ut med Drottninggatan. Mm. Försök till terroristbrott handlar om människor som klarade sig eller som blev skadade och inte dog. Det består av försök av terroristbrott om. Så det är det hela målet handlar om. Det många inte har tänkt på är att det handlar om, vad kan det nu vara, 140-150 människor då. Mm. Som har befunnit sig på gatan. Mm. Där ett rätt stort flertal av dem inte har blivit skadade. Kanske mentalt, men om vi håller oss till fysiskt skadade. Mm. Inte fysiskt skadade. Och då är ju en fråga för rätten. Är de utsatta för brott eller inte? Mm. En sån här knivig fråga faktiskt. Mm.
Verkligen. Men varför tror du att du blev tillfrågad som försvarsadvokat åt Akilov?
Jag fick ju en fråga av rätten då på morgonen. Det var ganska konstigt. När jag var ung. Advokat, börja med brottmål och sådär, då är jobbet spännande på lite olika sätt. Också spännande för att man lite följer så här nyhetsmedia och tänker liksom, åh, tänk om jag kunde få det där målet och så. Nu gjorde jag inte alls det. Jag hade varit i Italien, kommit hem, åkte till kontoret för min fru var bortrest också. Mm. Och tänkte jag skulle liksom hänga lite på kontoret, kolla vad som hade hänt och så här fredag eftermiddag. Det är ganska fint väder var också. Mm. Och så händer allt det här. Så jag sprang runt där på kontoret som alla andra och tittade ut vad det som händer och kollade på nätet. Och det påstås att det sköts här på Fridhemsplan och vi var ute på gården och tittade ut. Och man fick liksom en känsla för det där. Alla de här konstiga, felaktiga nyheterna som spreds.
Ja, men alla blev nog paralyserade i det.
Ja, drogs med tror jag. Liksom. Och jag menar, de stängde väl varuhuset och tänkte väl, åh, nu är de här också. Så jag förstår grejen. Och sen går jag hem. Ja, och ska köpa någon mat och då är liksom restaurangerna stängda och folk går på gatan. Jag ser ju allt det här som alla andra. Och jag sitter också där inne och pratar om det här precis på samma sätt som alla andra. Undrar vad som har hänt och hoppas inte händer något mer och sådär. Mm. Ja, och sen tittar jag på nyheterna om det till dess, som alla andra skulle jag tro, till dess att man tycker liksom nu är det samma nyhet vi har sett i alla kanaler med olika infallsvinklar. Nu intervjuar bara journalister sig själva. Mm. Och sen går jag och lägger mig och sen ska jag åka till min mamma. Min mamma har Alzheimer. Så att jag har bestämt att åka till henne. Och sen ringer det då. Och då frågar de om jag... Det var ingen fråga egentligen om jag kunde ta målet. Utan det var en fråga om jag skulle kunna tänka mig att ta målet.
Okay.
Om det skulle bli aktuellt. För man visste nog inte det läget om han hade någon egen idé om advokater. Kunde jag tänka så. Och advokathjärnan i mig sa ju direkt att jag skulle vilja säga, ja det är klart.
Mm.
Men domaren sa, du behöver inte svara. Så jag ringde min fru. Skyndade mig på att göra måning för att hinna till morsan. Och sen...
jag älskar kontrasten.
Ja,
middag,
ja men, jag, nej, men jag fattade ju att om det skulle bli så att jag fick det så skulle jag liksom försvinna ett tag.
Ett tag, ja.
Och jag ville ju också förstås att min fru skulle veta om det.
Ja.
Jag frågade ju såklart. Men, liksom,
men vilka tankar gick genom huvudet i den här perioden? Liksom?
Jag hade inte en tanke på att jag skulle få det där målet innan.
Nej.
Alltså, nej. Inte en tanke. Jag tänkte inte på det alls så.
Ja.
Och sen kom det där och då är det klart. Men då kanske alla tänker att jag skulle bara tänka undra vem man är eller undra vad som händer. Mm. Så för mig handlar det då bara om praktiska grejer.
Mm. Mm.
Har jag tid till det här verkligen? Hur kommer det påverka min tillvaro?
Mm.
Har jag någonting jag måste göra nu? För min erfarenhet säger ju att jag förstår vad som väntar. Mm. Fast det gjorde jag inte. Så att jag åker iväg och sen så hälsar på mamma och kommer tillbaka. Och då får jag beskedet. Då får jag liksom den skarpa frågan. Kan du ta det?
Mm.
Och då svarade jag ja. Och det var också rätt kul. För då stod jag utanför där jag bor. Och där träffade jag en annan advokatkollega.
Mm.
Och jag ville inte säga någonting om det här med att tingsrätten hade frågat.
Mm.
För jag tänkte om någon annan skulle få det skulle det verka så.
Jaha, som att de inte var prioriterade.
Så här, ja, liksom. Nej, men så jag ville inte säga någonting till honom. Så vi stod där och pratade och sa, det är som får det där och sådär.
Mm.
Så jag visste ju att det skulle kunna bli. Ja. Så när vi pratade så ringer de ju då.
Ja.
Och då bara, ja men jag tar det.
Ja.
Och då fattade ju han att jag har fått det då.
Vad var det som gjorde att du tog det?
Det var självklart.
Mm.
Alltså det var tiden. Alltså om jag skulle klara av det tidsmässigt.
Mm.
Vårt liv är ju så. Det enda lyxen med att jag har jobbat länge och får mycket mål.
Mm.
Det är att jag vågar säga nej. Det är det lyxigaste. Och det är inte liksom för att jag ska åka och göra någonting. Utan det är för att jag vågar säga nej när jag inte har tid. Även till uppdrag som jag verkligen skulle vilja ha. men det här var ju något unikt. Skulle jag kunna klämma in det där så tänkte jag då är det värt att tacka nej till allting.
Men jag har en tanke angående det här som jag tror många människor undrar också. Och det är att du är en väldigt duktig, erkänd advokat.
Mm.
Och jag tänker att jag hade gärna velat att han har en sämre advokat. Någon som inte kan försvara honom på ett sätt med din skicklighet och kunskap. Så att liksom det har gått igenom mitt huvud. Att, varför ringer domstolen till dig som är så duktig? På ett sätt förstår man ju att man vill ha en rättegång som sköts på bästa sätt. Men...
Alltså jag vet ju inte vad som har rört sig i deras hjärna, men jag kan ju möjligen gissa. Jag tror att det fanns fler alternativ, det är jag ganska säker på. Jag tror man tänkte att vi måste ha någon nu som står pall.
Mm.
Alltså det var nog viktigt att vi skulle visa upp liksom en rättvisa som funkar.
Mm.
Jag tänkte inte så mycket på det liksom runt omkring. Jag förstod det. Kraften av det förstod jag när jag fick det.
Ja.
Mm.
Då tänkte jag måste ringa snabbt till frugan nu och säga det innan det börjar ringa. För jag tänker det går så fort innan det kommer ut. Jag kunde inte använda telefonen. Jag fick ett nummer till en polis som jag skulle ringa. För det skulle hållas förhör.
Mm.
Och jag ville ringa min fru. Och varje gång jag tog i telefonen så ringde någon annan.
Ja.
Eller det kom något. Så att jag fick liksom förstå när jag höll på att försöka ringa, trycka bort, slå ett nummer till, trycka bort. Och så lyckas jag då få fram den här beskeden.
Mm. Mm.
Och sen så pratar med den där polisen och så bestämmer vi ses om någon timme eller sådär. Och så snabbt upp då på häktet. Och först då kanske liksom att jag tänkte, oj, nu gör jag det här. Jag gick där på vägen och tänkte, hoppsan, här är liksom, står det tv-kameror och folk och filmar tv-huset. Och så helt plötsligt är man liksom en del i det där. Och så gick jag in på häktet och kom ut och på de kanske 1,5-2 timmar jag var där inne hade jag 140 meddelanden i min telefon.
Oj.
Och jag har hemligt nummer.
Vart finns läckan?
Du vet, när du förstår när du slår på telefonen och säger så här, du har 149
meddelanden.
Vad gör man med det, eller? Då inser man ju plötsligt det, alltså att min telefon kan inte jag använda till det jag vill.
Nej.
Det är andra som någon har tagit över min...
Men där förstår man ju reaktionerna och omfattningen
och kanske därför första gången jag förstod det. Jag har haft uppmärksammade mål i det här landet. Men aldrig något som ens påminner om det.
Nej.
Och sen kom den här andra sidan som jag faktiskt inte har haft en tanke på. Det här lite som du beskriver. Först ilska. Sen hat. Sen till och med någon intervju där man sa liksom, varför ska han ha Sveriges dyraste advokat i Sveriges Radio? Just nu är det ju så att jag får samma betalt för det här målet. Det kan ju vara kul att säga då. Samma timpenning som mina yngsta jurister får här.
Okay.
För att vara målsägande biträde i ett, om man får säga så, lite enkelt mål.
Ja.
Alltså som precis. Handlar om ett slagsmål vid en korvkiosk eller så. Samma timpenning.
Det är ju bra, för det är många som undrar kring kostnaden av rättegången, att den kommer pågå länge och att det är mycket pengar
då,
att betala liksom för...
För staten, när jag lämnar in min räkning så kommer jag alla säga, oh herregud vad mycket. Ja, men jag hade tjänat kanske mer, eller i alla fall samma, om jag hade lämnat in 200 fakturer i korv slagsmål. Alltså under samma tid. Så att, och de betalas ju av staten också. Så kostnaden för mig som alltid har att göra då, peppar, ta i trä, är ju konstant. Alltså, jag kan jobba så mycket jag vill. Jag kan tjäna bra med pengar, men det är för att jag kan jobba hur mycket jag vill. Det är inte för att jag får någon dyrare timme.
Nej. Men det blir en kontrasten i det. För att tala för vårt folk, för att tala för mig själv, tycker man inte att han förtjänar ett försvar. Det är ju känslan man har. Och sen att han, som du beskriver, får en av Sveriges främsta. Det gör ju att man liksom blir frustrerad och tänker...
Provocerad.
Och då, kan man ju andra sidan, om man liksom tänker det problemet färdigt då. Jag antar att det som gör alla arga är ju ett. Den skadan har åsamkat människor.
Ja.
Och då kan vi ju säga att det skjuts i våra förorter. Män slår ihjäl sina fruar. Kvinnor dödar sina barn någon gång ibland faktiskt. Sånt som vi känner en stark förakt för.
Ja.
Pedofiler, alltså brott som berör oss på något sätt. Va? Å andra sidan också gamla damer som blir av med sina handväskor. Som jag har sett ganska mycket tråkigt. Om du har några år kvar att leva ska du gå runt och vara rädd. Det är rätt läskigt faktiskt.
Fruktansvärt.
Men det berör inte på samma sätt. Då tycker man inte att det är något konstigt att jag ska vara försvarare. Men i det här målet, och då tänker jag att om vi lämnar det, och så tänker man istället, är det inte så att det som gör oss riktigt rädda, det är ju att det är terror. Det är ju riktat mot vårt land. Inte det bästa vårt land kan göra då, se till att visa att här håller inte vi på med någonting, utan här får du den bästa rättvisan vi kan komma på då. Det ska vara en bra åklagare, det ska vara liksom en erfaren advokat. Det ska vara en schysst rättegång. Ni ska kunna följa det. Alla ska kunna följa det. Det har ni ju sett. Det har varit mycket mer rapportering från den här rättegången.
Absolut.
Från parterna. Åklagaren håller presskonferens eller pressträffar idag. Åklagaren håller pressträffar idag. Och det är ju en ambition. Vet jag från hans sida och vet jag helt säkert från min sida att försöka förklara vad det är som händer där inne.
En intressant fråga är ju att terrorbrotten, de sker ju runt om i hela världen idag. Och det blir mer och mer intensivt och man kan inte förutsäga när nästa terrorbrott sker. Men vad tror du att de beror på? Vad är ett terrorbrott först och främst?
Det kan man fundera på.
Hur definierar man liksom ett terrorbrott?
Det tycker jag är en intressant fråga som man kan fundera på. Jag höll någon föreläsning om det där faktiskt på de här advokatdagarna tillsammans med Nancy Hollander, min idol. Hon och jag funderade på det. Och vi funderade också på intresset kring terrorbrotten. Utan att på något sätt förminska allt det lidande som de har orsakat. Ofta massa lidande i en smäll, om ni tänker. Massa människor som drabbas i sekunden. Men om du jämför antalet personer i USA som dör av skjutvapen jämfört med antalet personer som dör i terrorbrott, har dött i terrorbrott i USA, så är det fler på ett år. Det är fler kvinnor som skjuts av sina män på ett år i USA än vad som har dött i hela historien av terrorbrott.
Ja. Det tänker man inte på.
Det tänker man inte på. Nej. Och man kan också tänka på, vad är ett terrorbrott? Ni kommer ihåg den här killen i Trollhättan som gick in med ett svärd in i skolan. Han gav sig inte på svenskar, om ni menar svenskar i grunden. Han gav sig på invandrare eller folk med annan hudfärg. Han hade någon slags avskedsbrev i sitt hem där det stod någonting om att jag kan det inte i detalj, men ungefär som att om ingen annan gör det så får jag göra det. Han ville alltså ändra svensk invandringspolitik. Det var inget terrorbrott. Det kan man ju fundera över.
Mm, verkligen.
Och därför är det egentligen min uppfattning att man ska ta bort det brottet.
Okej.
Okay. Helt. Du är en mördare, inget annat.
Mm.
Alltså, du mördar människor. Då döms du för att du mördar människor. Mm. Ditt motiv kan ju få betydelse för hur du ska bestämma straffet.
Mm.
Om motivet skulle vara då att jag sa att men det är för att jag inte vill att det ska finnas några kvinnor i världen. Eller för jag tycker att det har gått för långt med feminismen. Eller vad nu jag ska komma på.
Mm.
Om jag skulle mörda folk för det blir jag ju ingen terrorist. Jag blir bara en satans mördare. Alltså så får jag, tycker jag att man kan fundera över det.
Mm.
Därför att terrorbrottet i sin natur är politiskt.
Mm.
Därför att det är vi som bestämmer det.
Okay.
Faktiskt. Och de, som attackerar oss för terror. De upplever sig också attackerade av till exempel koalitionen som terror.
Mm.
Koalitionen mot IS uppfattas naturligtvis om vi skulle sätta oss i deras kläder.
Mm.
Som att vi är också orättfärdigt angripna av andra länder, till exempel
just
Sverige.
Det. Mm. Ja.
Och då tänker man, ger inte det där bara liksom en grogrund för att du får berätta om dina åsikter i olika sammanhang? Så vad tillför egentligen terrorbrottet som liksom sak?
Mm.
Det är inte bättre att man kallar saker för vad det är? Det är mord och försök till mord i massor.
Så du menar att det huvudsakliga motivet och Al-Kilov i det här fallets mål är väsentligt i domstolen såklart när man ska titta på motiv. Men att definiera det som terrorbrott så som det attentat han har begått.
Ja. Man kan fundera på det.
Lika...
Man kan fundera på det. Ja. Alltså, nu har vi den lagstiftningen så då får vi hantera den lagstiftningen. Mm. Och nu är ju en del av lagstiftningen att han gör det därför att han har ett motiv att få Sverige att sluta. Hans brott är ju inte riktat mot någon enskild person på Drottninggatan. Nej. Det är ju riktat mot vårt land.
Absolut.
Ytterst mot våra politiker som har skickat trupp till länder som ligger i krig med Islamiska staten. Det handlar om för honom. Hans motiv är i förhållande till vår lagstiftning, om vi förhåller oss till honom, solklart ett terrorbrott.
Mm.
Om vi förhåller oss till vad han tänker. Det är solklart så.
Så han anser då att, att det är en form av krigsföring? Alltså
Han kallar sig ju soldat.
Mm. Ja, att det är ett legitimt skäl att liksom honom, gå ut i krig.
Ja, alltså någon jihad.
Ja. För honom är det det. För honom är det det.
Så enligt lag är terror, det är liksom mot vårt land, politiskt?
Enkelt kan man ju säga att om du begår ett brott i syfte att skada och störa vår politiska ordning, om man ska ta på svenska, och det också får den effekten.
Mm.
Det räcker liksom inte att vi börjar kasta sten och skrika i hand och så kommer en polisbil och stoppar in det i baksätet och kör iväg det. Det måste också få en effekt. Domstolen måste så småningom i det här målet pröva. Även den delen av det hela, det är ju som vi kallar objektiv sak då. Alltså.
Mm.
För den som lyssnar då, ungefär som att, blev det verkligen så? Det måste man pröva om det verkligen blev. Mm. Men mina tankar handlar ju om någonting annat egentligen. Vad fyller det för syfte?
Mm.
Ja, och det börjar man tänka på dem i de termerna så var ju Nelson Mandela terrorist också.
Mm.
Man måste ju bedöma vilka krig som kan anses rättsfärdigade. Liksom.
Ja, just det. Och det kan vi aldrig göra förrän efter.
Nej.
Det kan vi ju inte göra förrän liksom 100 år senare.
Nej.
Jag tror inte det är så många svenskar kanske idag som skulle tycka att man skulle kalla Nelson Mandela för terrorist.
Mm.
Nej.
Därför vi tycker ju att det var någonting som blev bra.
En frihetskämpe.
En frihetskämpe, ja. Just det. Och det är klart att de här som då strider idag för Islamiska staten det uppfattar sig ju själva som frihetskämpar.
Mm.
Sen att det inte... Och det är väl en viktig fråga då om man just tänker på min roll. För att försvara honom skulle det innebära att jag skulle bli tvungen att tycka att han är en frihetskämpe.
Mm.
Det är klart det inte gör.
Nej.
Alltså vi bor i ett demokratiskt land så bestämmer man lagar och gäller de lagarna.
Mm.
Sen kan man sitta och tänka att man inte gillar dem.
Nej.
Men de gäller. Det är ju, vi rasar ju över mycket i det här landet. Eller
liksom.
Rätt som det dyker upp någon dom och så blir alla jättearga.
Mm.
Utan att förstå exakt vad som har hänt.
Ja, jag var med igår på den här brottscentralen. Då handlade det om de här två bröderna ni vet som dömdes för en väldig massa övergrepp och unga pojkar och någon flicka också tror jag det var. Och de fick sina straff sänkta med 5 år.
Mm.
Jag läste den där domen. Den är ju liksom mycket välskriven.
Mm.
Det är ett stycke juridik.
Mm. Mm.
Men reaktionerna är inte juridik.
Nej.
De är bara ilska. Ja. Skit med systemet.
Mm.
Så här kan man inte göra. Mm. Idioten, ni förstår ingenting. Hur kan man få så kort straff och så.
Mm.
Men det är ju en tillämpning av svensk lag.
Verkligen.
Och då tänkte jag mycket på det igår. Så tänkte jag, vad ska jag säga då? För jag förstår ju att folk retar ju människor om jag säger att det är god juridik.
Mm.
Det retar ju någon. Det är ju provocerande nästan att säga så.
Mm.
Men då så uppmanade jag alla som ville vara arga att läsa domen och sen formulera sin kritik utifrån domen.
Mm.
Om de då kommer fram till att vi måste ändra lagen, gör det då.
Det är ett bra tips för att faktiskt sätta sig in
och sen,
bli lite mer påläst.
Så får du, tänka så här, okej, då kanske du begriper att de har använt svensk lag. En grej till exempel, det är lite konstigt om man dömer någon 2017 eller 2018 som det är nu. Mm. Och tror man att man ska tillämpa samma lag som nu för någonting som hände 10 år sedan tillbaka. Mm. Lagstiftningen såg ju inte likadan ut. Så då måste man ju faktiskt tänka på det.
Mm.
Och sådana saker skriver man om i domen då. Då tänker man, om alla bara läser den.
Mm.
Och sen får man vara hur arg man vill.
Ja.
Men man får inte säga skithögar, as och svin. Utan man får skriva liksom, varför ser vår lag ut på det här viset?
Just det.
Eller, nej, hur
jag sakligt.
Eller sakligt säga, jag tycker, jag har läst en annan bok som säger att man ska se på juridiken på något annat sätt.
Mm.
Det är fair. Om man har ett samhällsengagemang, om man vill vara arg på saker, så var det på något schysst sätt.
Mm.
Det är så tråkigt att bara
gräva. Bidra kanske till någon förändring, ut och protestera.
Ja,
eller,
det
tror jag absolut. Eller som du säger, en sån sak som att läsa igenom domen.
Mm.
För då tror jag att man faktiskt kan landa i, okej, var kan jag göra förändringen? Kanske söka sig till politiskt parti och bli aktiv. Så det utmanar vi i podden, verkligen.
Ja, men,
att
var
med.
Då är kritiken,
följ med i det här.
Då är det ju helt okej, eller hur?
Ja. Mm.
Men det finns en intressant forskning man gjort. Man lät ett antal personer läsa om ett rättsfall i en tidningsartikel.
Mm. Mm.
Och säga om man tycker straffet är strängt eller lagom. Mm. De flesta tycker att straffet är för milt då. Sen ger du samma personer allt underlag för målet.
Mm.
Och så säger du, läs det här.
Mm.
Och så vad tycker du nu? Då tycker de flesta att straffet är för strängt.
Gud vad intressant. Så när man har underlaget då tycker man något annat. Mm. Men när man inte har det då agerar man i affekt och tycker liksom att...
Ja. Mm. Och vad kan det bero på? Jo, att vi för in det i media som skapar det. Alltså, därför att media har ju också ett säljande intresse.
Mm. Såklart. Den aspekten också.
Om du skulle tänka att du skulle jobba på en kvällstidning igår och säga, jag skulle vilja säga, gud vilken bra dom.
Mm.
Det här var ett rätt straff. Jag tycker det var skönt att vi satte ner deras straff med 5 år per person. Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte det. Att man skulle göra det. Jag tror inte man skulle ha den vinklingen.
Nej.
Och det gör ju att vi också, att också media har ett ansvar när man rapporterar.
Mm.
Och det ansvaret ser ändå ut lite så som allmänheten vill att det ska vara.
Mm.
För man, precis som politiker som hittar på de mest vansinniga lagförslag för att tillgodose allmänhetens intressen.
Mm. Mm. Precis.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men i den här rättegången så har ju din klient erkänt brottet. Mm. Och skulle du säga att han uttrycker någon ånger?
Ja, då kommer vi till de där frågorna. Jag har verkligen bestämt, av alla möjliga skäl, att jag inte gör mig till talesman till honom.
Mm. Nej.
Utan jag berättar om hans inställning och jag förklarar gärna den på ett sätt som liksom blir begripligt.
Mm.
Men det som han och jag pratar om i en rum och det som rör hans känslor och tankar.
Mm.
Det är grunden för liksom varje försvarsadvokats kanske viktigaste uppgift.
Mm.
Det är att det är en rum där man pratar med mig och det är tystnadsplikt. Jag vet så mycket om människor i det här landet så att jag vet så mycket hemlisar.
Mm.
Så ni kan bara inte ana
hur mycket jag
vet om folk. Ja, och det är liksom skillnaden att jag inte gör det.
Mm.
Av samma skäl gör jag mig inte heller till tolk för honom.
Nej, okay.
På det sättet att jag berättar vad han tänker eller tycker.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Och det är rätt viktigt.
Nej, men jag tänker mycket på det här med när man försvarar någon. Mm. Ibland har du säkert stött på personer som faktiskt är direkt oskyldiga och som... Mm. Som döms eller som frias.
Ja, det är det värsta.
Precis, och jag tänker att då måste man ju verkligen som försvarare göra allt för att göra sitt absoluta bästa för att fria personen.
Mm.
Men det måste ändå vara komplicerat i ett sånt här mål där personen erkänner det här allvarliga brottet.
Mm.
Och att man någonstans ändå, det är det som är frågan, gör man sitt allra bästa? Mm. Lika mycket som man skyddar någon som man vet är oskyldig eller liksom vad...
Ja, jag gör mitt bästa. Men det finns ju...
Ja.
Jag går inte runt och tänker så här att... Oh, det är liksom schysst. Det gör inte så mycket vad jag gör. Så tänker jag ju inte. En liksom grej är ju också att... Det är som om ni skulle ha er podd på någon sån här... Världsårkonferensen för poddar i hela Sverige.
Mm. Mm.
Och just nu när ni sänder er podd så sitter någon annan och spelar in er podd.
Mm.
Och diskuterar om er podd.
Mm.
Hur ni ställer frågor och hur ni har förberetter och hur det står juristpodden där om det ser snyggt ut. Och så gör jag. Jag jobbar ju nu. Jag ser ju liksom kollegor och folk som sitter och förstår sig på det. Som sitter och pratar om vad jag säger eller inte säger. Hur jag gör, om jag gör invändningar. Det är naturligtvis ett incitament för mig också.
Ja.
Att jag vill göra mitt bästa.
Mm.
Och sen vill jag göra mitt bästa. Men det är klart att det finns ju liksom ett inslag i det också, att jag kan känna en viss press av att jag måste se till att verkligen göra mitt bästa nu, se till att jag gör rätt, att jag gör, ska jag göra en juridisk invändning här, så vill jag ju inte att den ska vara idiotisk.
Nej.
Och jag har ju ett ansvar för juridiken i målet, för försvaret, och då vill jag ju att mina invändningar ska vara korrekta. Vi hanterar ju juridik här som vi inte känner till.
Mm.
Det var ingen som tänkte när man skrev lagen att vi skulle ställas inför en lastbil som körde rakt genom en gata som är 500 meter lång och körde på människor. Det passar inte in. Ni har inte läst om det på juristlinjen.
Mm.
Jag har inte läst om ett liksom uppsåt hur man ska resonera om det eller farebedömningar hur man ska göra det. Det finns inga rättsfall om det. Vi känner inte till det. Så det är helt okänd mark. Ja. Det liksom får juridikprofessorer det är som ett smörgåsbord som vi har framför oss.
Ja.
Och det är också ett incitament att försöka göra det så bra jag bara kan.
Ja, jag tänkte att vi skulle kunna passa på och visa den här boken som du har släppt.
Ja.
Och tala om tips till unga jurister och advokater.
Mm.
En handbok för försvarare.
Ja, det är det.
Ja.
Det där är jag. Ja, så där
på bilden.
Jag. Ja, det, ja, men också
en kopia
av det. Men också i. Alltså, så där tycker jag. Ja, jag står för det.
Ja.
Det där är som jag tycker. Och det intressanta som alla kan veta är att jag har inte... Jag har behärmat.
Mm.
Jag har härmat andra. Och så har jag försökt göra det till mitt eget. Jag har inte uppfunnit något själv.
Det är väl den bästa metoden för framgång, tänker jag.
Och då tänker jag att jag har alltså härmat mig till liksom maner eller, inte maner kanske, men sätt att vara och invändningar och sätt att argumentera och sådär i domstolar som funkar rätt bra nu. Som jag inte uppfunnit själv, utan de har jag lärt mig genom att sitta i alla dessa tusentals rättegångar som faktiskt inte har varit i TV eller Expressen eller i någon TV-program eller inte ens handlat om några som jag tycker idag särskilt stränga påföljder. Men det har liksom gjort mig till den processadvokat som jag är. Så var lite uthålliga.
Ja, absolut.
Vilka är det du har härmat? Är det summa summarum av allt eller är det någon speciell du tänker på?
Jag tycker så här, man ska inte, jag har haft massa förebilder. Peter Altin till exempel som jag tycker var, jag liksom var så stolt, kommer jag ihåg första gången vi satt i samma rättegång. Jag kan komma ihåg en sån här känsla liksom. Shit, liksom, här sitter man med Peter Altin. Sånt kan jag komma ihåg.
Ja.
Jag kan Henning Sjöström som en förebild. Men också Urban Andersson som var, som tyvärr dog alldeles för ung. Inte var någon publik advokat, men en fantastisk liksom, förebild för mig.
Begåvad. Så,
ja, snäll. Lärt mig liksom massa grejer.
Wow.
Så det är liksom en mix av, om man ska säga ett namn så säger ju folk ofta så här name dropping, eller man tar känd för liksom, shit, honom känner jag. Men Peter Attin var det. Det finns massa förebilder av alla möjliga slag. Liksom. Kända, okända. Så man, nämner man några så det är därmed inte sagt alla.
Nej.
Utan det är en massa grejer. Man hör saker, ni vet. Det är en rättegång. Så tänker man, det där ska jag göra. Och så tar du några gånger och våga.
Ja. Men det är enda sättet att utvecklas också.
Ta en chans.
Ja, precis.
Testa liksom. Så länge, inte vara rädd.
Så länge, men då kan man ju också tänka på det här temat om att och inte ha lite tålamod. Att det kanske, man kanske inte ska träna med folk som kan få sig 6 års fängelse.
Nej, börja lite smått.
Ja, det är lite trist.
Bygg upp meritlistan på bästa sätt liksom.
Alltså, och njut av att man får chansen faktiskt. Det är ju liksom en fantastisk chans att få argumentera för någon i en rättegång. Om man nu har pluggat juridik och velat det, då räcker det med den lilla. Man sitter i samma salar liksom. Ta det lite lugnt.
Jo, men det här är ju någonting som allmänheten tänker på hela tiden. De blir otroligt provocerade av det här målet. Och liksom att du försvarar någon som har begått det här brottet. Mm. Alltså, vad tror du är det som verkligen provocerar människor? Vad med det här? Är det terrorbrottet? Är det att de tror att du står upp för det här? Eller?
På något sätt så. Alltså, det är ju jätteviktigt att begripa att jag försvarar inga brott. Det är viktigt att begripa att jag har levt ett liv på skuggsidan. Alltså jag räknar inte mål, men jag har träffat fler människor som har dödat andra än de allra flesta någonsin kan tänka sig. Jag har träffat människor som har liksom dödat sina kvinnor, som har dödat sina barn. Jag har träffat folk som har misshandlat sina mammor. Alltså, jag har gjort saker som är liksom bortom allt förstånd. Det har ju gjort att jag inte tycker om brott, jag tycker inte om våld, hatar narkotika, avskyr utanförskap, har massa liksom idéer om liksom livet, så, saker som gör mig uppriktigt ledsen, en helt annan förståelse för saker än vad andra. Jag har också lärt mig att människor är bräckliga, svartsjuka kan orsaka liksom hemska saker, förändra människor till monster liksom. De vill inte det.
Nej.
De gör det. Och det gör att man måste förstå att jag försvarar inga brott. Överhuvudtaget. Men jag kan inte försvara någon med mindre än att jag begriper. Alltså, man måste begripa. Jag har ju varit med om folk som har dödat andra människor. Närstående som de älskar. Faktiskt. För saker som de inte kan förstå.
Nej.
Alltså så små saker.
Triviala saker.
Ja, som har byggts upp liksom under tid som handlar om massa olika grejer. Om jag försvarar dem så försvarar jag väl inte den gärningen.
Nej.
Det är verkligen så. Jag har ingen annan uppfattning. Jag är inte tillverkad av någon annan sort. Jag är inte jag är, det är inte så att jag är oberörd av andras lidande eller så.
Nej.
Jag har en professionell roll som går ut på att jag hanterar just den här sidan.
Just det.
Om åklagare skulle börja gråta och tycka synd om alla misstänkta och säga att ja, men den här stackaren ändå, den här stackaren snodde ju nu därför att han behövde ju pengar och betala det här eller det här. Om en åklagare då skulle tänka att för att han blev lite påverkad av det, säga att han ska ha en månads fängelse när han ska ha 8.
Mm.
Det är väl inte rätt.
Nej.
Av samma skäl så sköter jag liksom mitt jobb. Och de känslorna jag har, de får jag precis som alla andra professionella aktörer liksom stoppa i ryggsäcken. Det
tycker jag var ett väldigt bra svar på hur man kan försvara det oförsvarliga. Ja, för det är det som undrar.
Att man kan inte göra skillnad av det.
Nej.
Och då är det väl så också, om man tänker ett steg till.
Mm.
Om jag är en del nu, en sak som jag har gjort, i alla fall tillsammans med Robin Söder som också hjälper till.
Mm.
Det är ju att klarat av att han har berättat.
Mm.
Alltså vi skulle ju kunna tänkt oss att han hade blivit galen.
Mm.
Och inte berättat alls. Kunskapen om det han berättar är kanske kunskaper som i framtiden skulle kunna lära oss vad vi ska göra för att det inte ska utvecklas terrorism.
Mm. Mm.
Och då menar jag inte liksom falla till föga förstås för terrorism, utan jag menar att lära oss vad skapar de tankarna, vad är det som gör människor till att bli så. Om man inte de berättar kommer vi aldrig få veta det.
Nej.
Och det är väl kanske intressantare än att liksom i någon mening bara vara arg.
Mm.
Så att jag försvarar inga brott.
Men en viktig fråga i rättegången nu är ju att mycket material har ju offentliggjorts som tidigare varit sekretessbelagt från händelsen. Det är bilder, vad jag förstår, och videofilmer.
Ja, vad jag begriper så är det väl övervakningsfilmer. Det finns ju mycket övervakningsfilmer.
Just det, precis. Och då undrar vi att de som blev offer för gärningsmannens attentat har ju uttryckt en ilska och sorg och frustration över att att de finns på video och att man kan spela det här om och om igen och att allmänhetens intresse i det här fallet går före den enskildes intresse. Mm. Hur ser du på det i rättegången, det här materialet som har offentliggjort?
Ja, det är förfärligt. Alltså, jag skulle tro, och det här är viktigt att säga, att i domstolsförhandlingen har vi ju inte offentliggjort det känsligaste.
Mm.
Det har skett bakom lyckta dörrar.
Mm.
Det är någon som har haft tillgång till det här materialet som har läckt ut det.
Okay.
Det har inte varit min ambition.
Nej.
Jag kan gott samvete säga att jag har ingen del i det.
Nej.
Det har inte varit åklagarens ambition. Jag vågar nog säga säkert att inte han heller.
Nej.
Det är någon annan som har läckt ut detta material. Det har inte varit den här processens ambition att någon skulle behöva se det här materialet.
Just det.
Ett, för det. Ingen ska behöva se faktiskt det, tycker jag. Men jag tycker inte man ska behöva det.
Mm.
Två, det är helt värdelöst om du tänker ur någon tillförlitlighetssynpunkt för vittnen.
Mm.
Att du ska sitta och se någonting på film som du har vittnat om.
Mm.
Och det är så kränkande.
Jag har ju varit med om redan moment i rättegången när de berättar någonting.
Mm.
Och så säger jag, ska vi titta på filmen?
Mm.
Och så tittar vi på filmen och säger, oj, jag kommer ihåg fel.
Mm.
Och då kan ni tänka om man då har minnen, stoppar in en film, börjar prata med folk om det där. Till slut så vet vi ju inte vad som är minnen och vad som inte är minnen och vad som är rätt och vad som är fel.
Som är sanning.
Du kan ju få för att det är någon fel person du tittar på bilden där.
Mm. Mm. Just det.
Det finns moment i de här filmerna som är liksom svåra att avgöra. Djup till exempel.
Mm.
Hur nära var du? Och så tittar du på filmen och så tycker du att du ser nära ut. Och så börjar du beskriva dig själv för att du tror det som väldigt nära, men du är inte det. Så att jag tycker att det är en skandal att det
verkligen
har läckt ut.
Mm. Och mediernas ansvar att faktiskt på något sätt sätta stopp för det. Att får man tillgång till sånt här material, alltså hur kan man stå för att publicera det liksom utan att tänka en extra gång på de som drabbas. Och där blir ju allmänhetens intresse för dem så pass förmånligt att liksom, jag få mer läsare och tittare. Att
skäms den som har gjort det.
Ja.
Tror du man kommer få tag på läckan?
Det kommer man aldrig göra. Vi har ju ett system som med meddelarfrihet. Vi kommer aldrig få reda på det. man kan identifiera ungefär. Det, ja, det. Men att göra det, det gör man lika dålig själv. Om man sitter liksom upp, jag skulle aldrig peka ut någon utan att veta aldrig i livet. Men jag kan säga till den, om den personen lyssnar, skäms.
Ja.
Har påverkat rättssäkerheten i rättegången. Mm. Har utsatt enskilda för onödigt lidande. Helt bortom intresset från de som har... Om ni tänker på den här, hela den här liksom förundersökningsperioden och funderar över om det har läckt ut mycket information, så är väl svaret nej.
Mm. Nej, det har jag inte.
En kort tid i början läckte det.
Mm.
Uppenbarligen stängd den läckan, där läckte ut lite information om min klient. Tyckte jag var tråkigt ett tag.
Mm.
Det är också stängt.
Mm.
Och sen så vid en tidpunkt så är det liksom på dom. Och en del är ju att materialet blir offentligt.
Mm.
Men man, och det kan man lära, att ju flera personer som får tillgång till saker, trasslar blir det.
Mm. Många kockar.
Ja.
Sen,
en sista fråga något? Tänkte jag på. Målsäganden i det här målet. Mm. Hur viktig är deras subjektiva berättelse av vad de har varit med om den här dagen? Det är ju så många som har drabbats liksom hela vårt land. Mm. Men framförallt för de som har träffats av lastbilen eller har kastat sig undan. Mm. De som är en del av den här rättegången.
Det är en bra fråga. Och jag ska säga en grej då först. Den här rättegången, den handlar om Akilovs skuld.
Mm.
Det är det handlar om.
Mm.
Man ska pröva vad han har gjort. Utmäta ett rättvist straff. Det är inte målsägandernas rättegång. Alltså det är en viktig grej.
Det kan man ju tycka.
Det tror jag de flesta tror.
Det är viktigt att tänka
det.
Att det kan liksom, det händer i såna här mål där sånt där händer. Och det händer i andra sammanhang också.
Mm.
Och det är helt begripligt att den som är ett brottsoffer vill komma till tals, vill prata om saker och vill berätta saker. Men, och kan känna då att jag får inte säga det jag vill.
Mm.
Eller jag skulle vilja säga mer. Eller jag skulle vilja tala till honom. Eller säga saker till honom.
Mm.
Det är fel forum.
Mm.
De är bevisning och parter.
Mm.
I en rättegång som handlar om att fastställa hans skuld.
Mm.
Till det har vi hängt på. Ett mycket stort antal civilmål. Med skadeståndsanspråk.
Mm.
De är bevispersoner för åklagaren då, för att pröva det du säger.
Just det.
Hur nära har de varit och hur nära var det? Hur farlig hans gärning? Hur straffvärdig hans gärning? Hur ska den rubriceras? Och så för att vi ska spara energi och pengar och rättegångar och allt, så hänger man på en målsägande, så får de föra talan och ha sina skadeståndsanspråk i det. Men om man har förväntan att man är liksom som med målsägandena, som målsägande i en rättegång, en huvudperson i rättegången, så är det fel.
För det känner man ju sig som. Det är ju man själv som har blivit utsatt för brottet.
Det är klart man gör.
Och man tänker ju...
Jag tror att det är viktigt att man liksom tänker på det på rätt sätt. Eller hur? För annars kan du ju komma dit och känna, varför får han sån uppmärksamhet?
Just det.
Han sitter där och han gör det, och vi får sitta i ett länkrum och så. Dels är det ju saker som handlar med det här att det är så många.
Ja, just det.
Och sen är det ju också så förstås att folks lidande ser så annorlunda ut. Någon har förlorat ett ben.
Just det.
Någon har varit med när pappa dör och blivit av med sin pappa och skadats själv. Alltså det finns ju ett väldigt spann.
Mm.
Och någon har haft jättetur liksom. Det har gått toppen.
Men därav väldigt viktigt att deras berättelse kommer fram på rätt sätt. Mm. Vi pratar om tolk och att man kan få framföra sin talan.
Men också att man kommer ihåg då att det är juridik vi sysslar med. Liksom.
Ja.
Rättsfakta.
Alltså, exakt.
Domstolen vill veta saker som har betydelse. Ja. Och de har kommit att liksom få vara med i den här rättegången för att det ska vara... Det underlättar att vi får pröva deras skadeståndsanspråk samtidigt. Men huvudfrågan är skuld.
Just det.
Ja, men det är nog
fastställa
det.
Straff. Liksom.
Just det.
Utreda brottet. Rubricera brottet. Liksom.
Ja, men det är nog det liksom, att man måste förstå att det är en utredning på gång. För jag tror att man bara tänker liksom känslomässigt. Det här har hänt mot oss.
Just det.
De vill ha upprättelse. Mm. Det är liksom man missar hela utredningsbiten.
Framförallt de som har dött. Alltså pappan till den här flickan som miste livet. Liksom. Mm. Hur får hon upprättelse? Hon har ju mist livet i det här. Liksom.
Ja, det får hon inte här.
Och,
Det får den inte här.
Nej, det är faktiskt
den
viktigt
att... Den som har blivit av med benet får inte det här.
Nej, nej.
Alltså det är ju så. Jag blir... Alla dessa år i domstolar och allt det här mänskliga lidandet jag har sett. Och allt jag har sett av målsägande, mammor. Ni vet, i sån här skottlossning så står det en mamma som är mamma till den som har skjutit. Och en till den som har blivit skjuta. Just de är liksom brottsoffer de också. Mm. Båda två.
Båda lider.
Båda lider då. Av alla möjliga skäl. Och då tänker jag att vi måste lära oss att en del av det där, att ta hand om det, det domstolen är fel plats.
Ja.
Det är fel plats. Det måste vi liksom sköta. Vi måste få professionell hjälp. Och jag kan inte det, men man kanske ska ha liksom någon förening som tar hand om det eller hjälper dem. Eller med någon som är konsult som hjälper dem med någon slags debriefing eller sådär. Mm. Jag skulle bara önska att de går vidare.
För rättegången i sig kan ju vara väldigt påfrestande för en påfrestande för målsägande.
Och det är möjligt, det ska ju andra avgöra om det är bra i det psykiska. Ja, men en grej kan jag säga, det är inte bra att fastna i lidande.
Nej.
Det är inte bra att fastna i hat. Det är inte bra att fastna i lidande på det sättet.
Mm.
Man måste gå vidare. Mm. Livet kommer aldrig bli så likt igen för de här människorna. Det kan man inte ordna.
Mm.
Det kommer inte rättegången att komma att ordna.
Mm.
Utan man måste liksom få hjälp. Och om man har förväntningar av rättegångar.
Mm.
Att man ska gå därifrån med svar. Eller om man upplever sig till exempel kränkt. Eller känner sig kränkt av att han nekar.
Mm.
Det är inte bra.
Nej.
Det är hans rätt.
Mm.
Det här är hans rättegång. Alltså vi prövar hans skuld. Han har rätt att göra det. Man måste lära sig. Man måste försöka, någon måste hjälpa honom och tänka. Liksom, okej, han tycker inte. Han vill att rätten ska pröva det här. Liksom.
Mm.
Det är ju det enda det betyder.
Mm.
Det är domstolen ytterst rätt som kommer. Och liksom, så att man inte bygger upp förväntningar eller idéer kring en sån här rättegång som inte är realistiska ens. Liksom.
Mm. Nej, men för det tror jag många gör. Absolut. Tänker så här att du försvarar honom och nu kommer han gå fri. Ja, alltså man tänker inte att så här, brottet, vi vet att ett brott har begåtts. Mm. Och nu prövar vi skulden.
Som
exakt.
Just det. Och en del i den skuldfrågan är att pröva alla det liksom, han har passerat och kört på. Och så. Det måste liksom hanteras i liksom, juridisk ordning.
Mm.
Och det är trista saker, det är rättsfakta, det är liksom, vad är bevisat och inte bevisat. Det kan ju vara jättesant fast inte bevisat. Den omständigheten att du säger att du var nära, det kommer inte räcka.
Nej.
Utan du måste ju på något sätt föra bevisning om det, annars blir ju, vi kan inte liksom ändra bevissynen i det här målet i förhållande till andra mål, utan det måste ju måste liksom prövas i god ordning. Och det läker sällan sår. Jag har hört många som har trott att de så här, jag skulle må bättre om jag visste.
Mm. Mm.
Man kanske känner så, men jag undrar om det är så.
Mm.
Alltid.
Ja, frågan är...
Någon gång kanske, men inte alltid. Och sorg är ju dessutom individuell.
Mm.
Kan liksom se så himla olika ut. En del gråter ju hela tiden. En del är ju mycket mer ledsna, fast det syns inte.
Och vissa går vidare snabbare.
Ja.
Jag kan säga att i december så förlorade jag min pappa.
Ja.
Han blev påkörd av en bil.
Ja.
Var ute och cykla. Och den här bilisten smet från platsen.
Mm.
Och det du pratar om, sorgarbete och att liksom inte fastna i det. Trots att man är alltså att det är bottenlös sorg som man bearbetar.
Ja.
Så handlar det om att det är traumat som man får av en sån här händelse. Mm. Alltså att någon blir påkörd och förlorar sitt liv, oavsett uppsåt. Det kan ha varit en rattfull person.
Ja.
Det kan ha varit...
Det kan vara någon som inte gjort ens fel, som blev rädd och åkte därifrån.
Ja, och inte vill ta ett just straff, en rättslig process som kan innebära år i fängelse.
Eller,
men då tänker jag liksom att man vill ju ändå i slutet av dagen ha upprättelse.
Mm.
Men för att skydda sig själv så kanske man måste hitta ett sätt att bearbeta det. Att det är det viktigaste, att försöka undvika traumat. För traumat skadar en så mycket. Ja, på så många sätt. Men,
om du tänker liksom själv att du skulle gå runt och vara arg. Om du skulle ta bort bra tankar om din pappa.
Mm.
Och förvandla det till dåliga tankar om den som gjorde det.
Mm.
Då är det inget bra.
Nej.
För dig i förlängningen.
Nej, mitt man fokus måste ju, ligger ju på honom.
Man måste ju få bli arg.
Ja.
Och om det skulle komma till en rättegång och jag skulle försvara honom och skulle tänka, ditt svin, du tog bort min pappa från mig. Mm. så skulle du egentligen nästan vad som helst den här personen sa tycka att det inte var okej.
Nej.
Och kanske tänka liksom att det förminskar liksom minnet av din pappa eller förklenar eller att han skulle förtjäna må bättre av sanningen och sådär. Och det gör ju att de där rättegångarna sällan får det där liksom.
Mm.
Man kanske vill veta att han inte såg någonting innan det hände eller att han inte ledade. Så förstår du, sådana saker skulle, kan jag förstå att människor vill veta. Men det är krångligt.
Det är det. Och sen som Rakhmat Akil i det här fallet. Eller den personen som körde på min pappa. De får ju leva med det hela livet.
Ja, det är det.
Och det måste också på något sätt, om man har någon form av, nu ser inte jag att Alkilov är liksom mycket till människa, tyvärr. Jag tycker liksom att även den personen som lämnar någon att dö, lämnar min pappa i det här fallet och dör liksom. Alltså det är lite som jag ser, går att förlåta, tyvärr. Men däremot får de leva med det. Och det
du kan vara säker på att mördare gör det. Alltså det är ju, jag har ju träffat folk som har nekat först och sen erkänt och berättat om det. Alltså, där varje dag börjar och slutar med skuld. Där varje sak som påminner om det för alltid kommer att skapa skuld. De känslorna liksom, vet jag inte om det skulle kunna få människor att mötas kanske. Men då måste det ske så långt fram i tiden. Det är ingen som vet hans tankar.
Det,
alla försöker tro att man kan leka sig till dem genom att titta på honom. Det kan man liksom. Det är mycket svårare.
Men vi får väl börja avrunda. Men kan man säga någonting om stämningen i rättegångssalen? För här ute vet vi ju vad som händer. Det är hype, det är många åsikter, tankar, känslor.
Det är speciellt också, vi sitter innanför glas, vet du. Så att jag hör ju inte vad folk säger bakom mig.
Nej.
Jag är liksom där inne. Där är stämningen än så länge liksom lugn. Jag har ju sett också folk som har kommit in och satt sig där.
Mm.
Alltså ett vanlig ledsamhet, alltså folk gråter, tycker obehagligt och tänker, men jag har inte känt någon aggressivitet faktiskt. Jag har inte hört något eller sett något sånt. Det händer ju inte kanske ofta i såna här rättegångar som i rättegångar där kriminella inblandade, att man liksom öppet hotar varandra och peka på varandra och så. Det bor inget sånt. Nej,
du blir inte hotad eller så?
Nej, jag har fått ut så mycket tråkigt. Det skulle vi kunna göra en egen podd av. Faktiskt. Men där inne är det professionellt. Faktiskt.
Bra. För rättssäkerheten.
Ja. Vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp i våran podd och bidrog med dina erfarenheter och din kompetens och berättelser.
Tack så hemskt mycket.
Verkligen.
Någon får lyssna på halva i alla fall.
Eller
ja, tack själv. Vad kul att vara med.
Lycka till.
Tack. Samma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.